Sportbladets Premier League-podd samlade denna onsdag igen. Kalle Karlsson, Frida Fagerlund, välkomna hit.
Tackar.
Tack.
Champions League har rullat igång, har ni noterat det?
Det var ganska omöjligt att notera det under gårdagen, tyckte jag. Dels på grund av resultaten, men också på grund av det här tekniska haveriet som förstörde stora delar av första halvlek mellan Liverpool och PSG. Mm. Men vi har satt kämpade.
Det var lite frustrerande.
Mm. Ni sitter alltså med ett konto via Play och inget på TV:n, den jo. Linjära TV:n så att säga.
Nej, äger alltså ingen, man kör ju upp det på TV:n liksom.
Ja.
Vi är liksom ett steg fram.
Jag har ju både och, så att jag klarade av att kolla från början. Jag inser ju att det borde räcka med via Play, men jag har det även på TV:n så att säga.
Nej, jag var inte hemma igår, så jag skulle titta i mobilen. Och det är ju alltid frustrerande till att börja med. Och sen när man dessutom inte får det att funka. Så. Ja, så är det. Men det kom ju igång till slut. Och Viaplay fick vi i alla fall visa Inter-Tottenham. För haverierna satte igång där lite senare på kvällen. Vi kommer väl till de två matcherna. Jag tänkte att vi skulle liksom så här knyta ihop det som hände i helgen när Spurs och Liverpool möttes. Med det som sen fortsatte in i Champions League. Inte minst är den diskussionen intressant när det gäller Tottenham. Där det inte har sett riktigt rätt ut den senaste tiden. Det har kommit det tredje raka förlusten, va? För Spurs. Och ett lag som... Ja, det bara ser liksom inte pikt och fräscht ut, helt enkelt.
Nej,
det är något som fattas.
Det känns nästan lite obekvämt i laget, skulle jag väl vilja säga. Och det är väl klart att man kan peka på många olika parametrar som är anledningen till det. Jag tror definitivt att Harry Kanes form är en av dem. I just matchen mot Liverpool så kom inte riktigt Eriksen in i det heller. Och då försvinner det ytterligare en kreativ spelare som kan göra det lilla extra. Sen tyckte jag väl att Pochettinos taktik kanske inte var föll väl ut mot Liverpool. Den här arenan som står och tuggar en massa pengar och som aldrig blir klar. Jag tror att det är mycket som är lite oharmoniskt i Tottenham just nu. Och att det är därför det ser ut som det gör.
Alderweireld och Trippier lämnades hemma inför Champions League-mötet av... Ja, vad var det de kallade? Typ tekniska skäl eller något sånt där. De gav ingen riktigt bra förklaring till varför. Det spekuleras ju för då förstås i att det är någon slags disciplinära åtgärder. Att det ska ha varit någonting på någon träning eller sådär. Eller att det helt enkelt är att Pochettino känner att han behöver vila dem. Och att ska de ändå inte spela från start så kan de lika gärna stanna hemma och vila upp sig till helgen. Vad tror ni?
Alltså jag vet inte, det är ju vanskligt att spekulera kring anledningen. Det man kan konstatera tycker jag är att det var intressant efter matchen att han var så uppenbart störd, Pochettino, av frågorna kring det. Det var ju helt
rimliga
frågor att ställa. Och det ställs ju efter varje match. Det är inte bara till Tottenhams tränare, utan det ställs ju till vilken manager som helst i ligan. Om man ställer över ordinarie spelare så får de frågan om det var särskilt klokt. Om man förlorar. För det är ju så det funkar. Vinner man, ja, men då kommer man undan med vad som helst. Men förlorar man, då kommer det ställas frågor från supportrar, från media och från alla håll. Och jag var jätteförvånad över han som har varit så otroligt balanserad tidigare och väldigt sällan, ska säga, tappar fattningen. Att han var så liksom påverkad av den frågan att han liksom... behövde säga liksom att de inte visade respekt för hans laguttagningar. Jag menar, det är ju knappast något unikt att det diskuteras kring laguttagningar. Det görs ju varje vecka i varje fotbollsklubb.
Mm. Man vill ju tro att det handlar om att de måste få vila, alltså spelarna. Och att man säger tekniska skäl för att det inte ska vara respektlöst mot Inter. Men som sagt, när Pochettino reagerar som man gör där, så börjar man ju undra, hade han bara svarat liksom kort och sakligt på frågorna så hade det kanske inte spekulerat så här mycket.
Nej, och det var också konstigt, för han sa att han var liksom, verkar vara upprörd över att de förtjänade mer och så vidare. Men han har ju varit med tillräckligt länge i gamet för att veta att alltså, media utgår ju från slutresultat. Och därifrån kommer historien att skrivas. Och jag menar, Tottenham åkte ju till Old Trafford till exempel för en månad sedan och vann väldigt klart resultatmässigt, men knappast spelmässigt, och det var ju inte alls något resultat som speglade matchbilden, tycker jag, i den fighten. Men han klagade ju inte då över att han fick hyllningar då efter den matchen, när det kanske inte var det de förtjänade. Så att det var lite förvånande att just Pochettino, som jag tycker är en alldeles formidabel tränare och som alltid, tycker jag, uppträder balanserat, han verkar vara lite, vad ska jag säga, ja, kanske lite oroad nu över att förlusterna har hopat sig.
Psyket är inte riktigt på plats, alltså, hos någon av dem, alltså varken hos spelare eller honom. Det känns som att allting går emot Tottenham just nu, och att det här, just den här inledningen som ändå har varit ganska knackig, att den liksom börjar komma i kapp nu. Alltså rent resultatmässigt också. Och jag menar, Inter som har haft sin på sätt och vis katastrofala inledning på säsongen, de är ändå tillräckligt psykiskt starka för att vända på den här matchen. Och visst, det är väl klart att det är små marginaler och sådär, men det kändes ändå som att Inter ville betydligt mer. Visst, de har hemmaplan också, det är klart att det spelar in och så. Men jag tror att Pochettino får nog jobba ganska hårt nu för att se till att det här inte sätter sig ännu mer i huvudet på spelarna. För det, att tappa en ledning till nederlag är ju inte det bästa.
För det var ju precis det här på något sätt som det känns som Pochettino har lyft Tottenham ur det här laget som hela tiden har katastrofen i närheten, liksom, att det när som helst kan proppen bara gå ur. Och så rasar allting igen. Det känns som att han har ju tagit, det här har blivit ett stabilt lag där det liksom inte finns på kartan. Och sen också det här med Tottenham-laget som alltid gör dåliga höstar liksom, och ligger efter, de kommer igång på våren sen, och det har han ju också tvättat bort liksom, liksom de där svagheterna. Men det känns som att precis de här sakerna nu har smugit sig tillbaka till den här säsongen, just med tanke på att det är trötta spelare, med tanke på att man inte har kunnat investera på grund av arenabygget, och att arenabygget drar ut på tiden och liksom lägger någon slags stämning över hela klubben. Någonstans är det de här gamla spökena som på något sätt har växt till liv hos Tottenham igen. Känner ni igen i den beskrivningen?
Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tror ju att en stor del är det här med VM-spelarna som har kommit tillbaka och inte fick tillräckligt mycket vila och som gå på knäna nu. Harry Kane är ju såklart det främsta exemplet på en spelare som spekulerar så mycket i engelsk press nu och skrivs om att han är nära att brännas ut och så vidare, och man behöver vila och när ska han vilas, och det kommer ju såklart bli en delikat fråga för Pochettino. Jag tror vi var inne på det för någon vecka sedan i podden, just att när är det läge och låta honom vila. Nu har de två raka borta matcher i ligan mot Brighton och Huddersfield, och det är lite lättare motstånd på papper. Samtidigt är det ju den typen av matcher som man helst ska plocka tre poäng i. Och det är så att de har utrymme i det här läget att låta Harry Kane, deras bästa spelare, vila. Så att det blir nog att de får köra på här nu och hoppas att det vänder på något sätt. Och det kommer det ju säkert göra, men just nu är de på en nivå som jag inte trodde att de skulle vara på. Jag kände som att även om de inte värvade och så vidare, så det var ändå ett komplett lag. En komplett startelva när säsongen startade. Och de åkte ändå och vann borta på Old Trafford utan att liksom spela på sin topp. Och det tyckte jag där var ett styrkebesked. Så jag är förvånad över de senaste veckornas utveckling.
Det är ju inte bara oroväckande att Kane inte gör mål. Alltså, han är ju knappt involverad i spelet heller. Nu kommer jag inte ihåg exakt statistik för matchen igår till exempel mot Inter. Men det var ju, han har ju knappt några passningar heller. Han är ju helt ute ur spelet. Och det är ju betydligt mer oroväckande än att han inte gör mål. För att alla anfallare kan ju hamna i någon sorts torka. Men så länge de fortfarande bidrar i anfallsspelet så kan det ju vara rätt okej ändå.
Och han är ju så oerhört instrumental för att det här spelet, det anfallsspelet ska funka överhuvudtaget. Han gör ju så mycket mer än mål.
Noll avslut och 15 passningar igår, varav 12 till rätt adress.
Det är ju inte ett speciellt givande bidrag.
En Harry Kane i form gör ju mål på det där läget han får i första halvlek, till exempel när Eriksen spelar framman och han
vilken
får
friläget. Passning också från Eriksen.
Det är Eriksen i sitt esse verkligen.
Han kan det där.
Ja, det får man säga att han kan. Ja.
Sen gör han ju mål också. Eriksen är ju ändå där tycker jag. Jag tycker ändå att han har spelat ganska bra den här säsongen. Han kom bort lite grann som du sa mot Liverpool. Men man ser, det är ju just nu deras, ja, tillsammans med kanske Lucas Moura då, som har haft en bra start på säsongen också. Men det är ju de två spelarna som bär det här laget just nu.
Jäkla tryck att ha på sina axlar också, att man ska förlita sig till 100% på att Eriksson gör jobbet. Det är inte så lätt, särskilt inte nu när Ali är skadad också. Då blir det ju, ja, det blir mycket, mycket tryck på stackars dansken.
Och så Brighton borta till helgen, det är sen lördagsmatch. Det är ju ingen promenad i parken, Brighton borta.
Nej, de är svåra på bortaplan, väl organiserade. Det är ingen match man bara åker och hämtar poängen i alla fall. Så att, och Glenn Murray såklart. Så att,
exakt, han är ju där liksom. Och får han läget så sitter han ju.
Ja, framförallt är han jobbig att möta. Och då har man sådana där forward som kan sysselsätta ett försvar, då har man alltid chansen i en match. Och det är det som gör att det är ingen sån där match som topplagen kan bara liksom utgå från, att man plockar 3 poäng på bortaplan.
Räddade ett sent kryss i måndags mot Southampton.
Han har ändå stängt in några baljor nu. Han måste ändå vara uppe på en, vad kan det vara?
3-4.
Gamle Glenn Murray. Det kommer ju göra sina mål den här säsongen också. Det var en ganska underhållande match i måndags. Såg ni den förresten?
Nej, jag var faktiskt ute i Nacka och spelade boll för egen maskin, vilket jag gör ibland när tiden tillåter. Det är inte så ofta, men jag passade på när det fanns en lucka. Så jag missade den tyvärr.
Det var ett fantastiskt mål bland annat av Höjbjerg, som smällde in den från 25 meter lågt. Det var en sån riktig häxpipa. Plus, vad domaren heter nu, han gav fördel av boll till en spelare som låg ner, vilket jag tyckte var speciellt. Jag vet inte hur mycket fördel man har bollen bara för att man har bollen liksom under sig och ligger på knä på marken. Han stod och pekade med armarna rakt ut, fördel av boll. Han slår ut med händerna, vad fan ska jag göra härifrån liksom? Det är speciellt, det är roligt med engelska domare ibland. De gillar sitt fördelstecken.
Ja, absolut.
Mike Dean är ju oerhört pigg på det där fördelstecknet. Han står ju och vevar som en jävla stins alltså.
Han gör det så jävla dramatiskt. Han får alltid sprint. Han gör alltid en sprint när han gör det. Han får upp farten liksom. En adrenalinskjuts.
Han har ju någon sån här compilation på YouTube med, eller han har, men det finns en compilation på YouTube med hans teatraliska gester. Och den är ju, ja, den är ganska rolig att se faktiskt.
Mike,
han är en profil.
Mike Dean, vilket skämt det är. Alltså.
Han är en profil.
Du kommer sakna honom.
Han är ingen bra domare. Men han är,
alla kommer sakna Mike Dean den dagen han lämnar in.
Ja, herregud. Spurs pratade om, mötte Liverpool i helgen. Liverpool som också gick in i Champions League igår. 2-1 förluster eller 2-1 segrar för Liverpool i de här två matcherna. Liverpool som börjar väl kanske, vi har ju klagat lite på att de har inte riktigt kommit igång offensivt och inte riktigt fått till det där pressspelet och den här energin kanske. De har ju vunnit matcherna ändå. Såg ni tendenser till mer energi och bättre spel igår mot PSG till exempel?
Ja, alltså jag tyckte ju att det skulle bli oerhört spännande att se just matchen mot PSG, för jag har inte känt att de har fått, det är liksom ingen som riktigt har testat dem på det sättet. Alltså man trodde att Tottenham skulle göra det, men de gjorde inte heller det riktigt. Så det var ju synd att jag missade de här 20 första minuterna. Men av det jag såg av matchen så tyckte jag ändå att det var bra tendenser hos Liverpool. Det var ju snarare så att man var tillbaka i gamla synder där försvaret kanske darrade lite ibland. Å andra sidan är det ju Salah som slår den här passningen rakt i gapet på PSG, så att de kan kontra. Och det räcker ju att de får alltså någon möjlighet, och då sitter den ju. De är ju så pass bra, de har ju så pass mycket individuell kvalitet. Men jag tycker att Alltså det kändes ändå som att när Liverpool och när Firmino trycker in det där målet, så det var lite signifikant ändå för Liverpool och för deras säsong, som jag tror att den kommer utvecklas ändå. För i och med att det har varit lite skakigt nu här, men jag tror att en sån här grej kan nog verkligen få igång dem på riktigt. För de har ju inte imponerat märkbart sen West Ham i princip.
Jag sa två stycken 2-1-segrar.
Ja, jag vill inte rätta dig.
Två stycken udda målsegrar var det jag skulle säga. Men så läste jag 2-1 samtidigt så det blev fel.
Ja, det blev förstås 3-2. Nej, jag tyckte de var riktigt bra igår, Liverpool. Det är deras match från början till slut, tycker jag. Så möter de ju den där typen av kvalitet som gör att man kan aldrig slappna av. Men jag tror inte man ska överdriva heller, alltså att försvaret vacklade igår. För jag menar, första målet är ju offside egentligen. Mm. Och det är en väldigt, väldigt bra avslutning. Om
ja,
det. Och som sagt, ja, det är ju bara när man möter de här allra bästa lagen som man släpper in mål på det där liksom sättet. Som PSG gör sina två mål. För det är liksom, det är inte direkt målchans, utan de hugger ju och visar sån kvalitet. När det väl bara ges ett litet fläskben så gör de nog mer av det. Jag tyckte de klarade sig rätt bra ändå igår försvarsmässigt. Det jag tyckte var kul att se, det var ju att de verkligen käkade upp PSG med det pressspel de hade. Återerövringen, den direkta återerövringen i första halvlek var väldigt, väldigt bra. Och det är så de också gör målet, det sista. Mm. Det är ju för att de verkligen vågar i 90 minuter. James Milner, jag tror vi kommer komma in på honom lite senare. Så nu pratar jag bara om laget. Men just att de vågar i 90 minuten ta klivet fram, som Milner gjorde i det här fallet. Mm. Och så vinna tillbaka bollen. Och så får de ett segermål tack vare det. Och jag tyckte det var en ruskig styrkedemonstration av Liverpool. Det här är ändå ett PSG som jag ser som en av favoriterna till att ta hem hela Champions League. Och de var ju mycket bättre i den här matchen.
Det finns inget lag som irriterar mig så mycket som PSG gör. Jag kom och insåg det igår när jag satt och tittade. För jag såg deras match i Liga mot Saint-Étienne. Där de i princip kan vila alla stjärnor de har. Och ändå vinna med 4-0 mot Saint-Étienne. Som var fullständigt klappdåliga. Det var det värsta jag sett.
Alltså jag såg också den matchen. Försvarsspelet vid de målen.
Det fanns ju inte.
Nej, men det är ju så att de bara står och tittar på.
Nej, men precis. Och sen så kan de vila sina stjärnor då till till Europaspelet då, Champions League. De ska satsa fullt ut på det. Liverpool som också har en väldigt bred trupp, det är inte det. Men de har ju inte möjlighet att vila sina stjärnor på samma sätt om de ska hänga med i ligan. Jag tycker ändå det är lite skönt ändå att man inte...
Jag får känslan av att PSG, att det här börjar faktiskt bli ett problem för dem, att motståndet i franska ligan är så dåligt. För man tittar där, Neymar är ner och ska försöka spela försvarsspel vid något tillfälle och hamnar en mot en med Mané. Och han ser ut som en 10-åring i försvarsspelet. Han går ju bort sig något så... Visst, det målas upp som att Mané dribblar honom. Alltså, Mané är ganska bra en mot en och liksom gör han kroppsfint och vika. Men en försvarare säljer sig ju inte på det där sättet. Och det syns ju att Neymar har inte varit i en försvarsposition på hela den här säsongen. Varken på träning eller någonting annat, för att... Det är inte där han ska vara heller. Jag menar, det är inte där hans kvaliteter är och så vidare. Men i en bättre liga så hade han inte... Då hade han i alla fall ställt sig i den situationen några gånger per match. Ja. Där han måste göra någon slags försvarsinsats. Så det...
Jag blev lite tveksam till PSG som slutvinnare efter den här matchen. För jag tyckte inte de var ett lag som höll ihop. Alltså... Det är tre superstjärnor där framme. Och kanske två superstjärnor i Mbappé och Neymar. Men jag tycker inte de gör jobbet. Alltså det är som att de tre står kvar där uppe i offensiva lägen. Och så ska de vänta på att de vinner bollen och så är det omställning och så vidare. Medan Liverpool har ett lag där 10 man vet att vi måste jobba tillsammans. Och de gör det och får betalt för det. Och jag tror att Tuchel har ett jäkla jobb där framför sig om han ska få ordning på laget PSG. Och då menar jag inte för att vinna ligan, för det kommer de göra ändå, som ni har slagit fast här. Att de är så överlägsna där hemma. Men jag sätter i ribban för det där, för den klubben får vinna Champions League den här säsongen. Och det sätter ett frågetecken kring om det håller. Då måste de förbättra sig rejält kollektivt.
Sen kan det ju vara så, precis som du säger, att eftersom att de inte matchas speciellt hårt i ligan, att det kanske kommer att bli ett sånt lag som växer in i Champions League.
Så
som
kan
kanske gör ett halvknackigt gruppspel för att sen liksom vakna till liv ordentligt i slutspelet. Å andra sidan så är det en ganska tuff grupp, så det, man kan ju inte slappna av fullt ut heller.
Nej. Nej, det är verkligen en tuff grupp. Och ja, de grämmer sig nog ändå lite att de inte fick med sig det där krysset på slutet, för att det var ju rätt nära trots allt. Vi måste prata lite om James Milner.
Ja, det måste vi göra.
Han är ju ett fenomen.
Ja, det är han.
Som, men igår igen, springer över 1,2 mil, ligger väl normalt sett, ligger han på en kilometer mer än alla andra på planen. Och han är nu 33.
Han är 86, va?
Så 32 år då. Och det känns som att han har ju liksom, förutom den där enda säsongen i Aston Villa, så som han fick chansen att spela centralt, han fick ta, alltså springa på de här och spela pressspelet, allt det här som man kan, så har han inte fått göra det förrän de här två senaste säsongerna.
Han har gjort det sporadiskt i Manchester City.
Ja, som vikarie någon gång då,
ja,
då liksom. Hoppa in, och Yaya Touré blev trött på att försvara, så fick James Milner hoppa in och göra det i 20 minuter och sådär. Men har James Milner varit så här bra tidigare i sin karriär?
Ja, jag tyckte att kanske han var det då när han var i Aston Villa, precis innan han gick till City, för då var han faktiskt en av ligans bästa spelare. Det var ju därför de pinpointade honom och handplockade han till City, som då var rikast och skulle ha de allra bästa spelarna. Så vi kan ju inte spela i den positionen i City, och det var ju väntat, det förstod man ju ändå att han inte skulle få den chansen. Men jag tycker det är superhäftigt, alltså. Dels att han är så otroligt laglojal. Det har ju varit verkligen den ultimata lagspelaren år efter år efter år. Han liksom, ena matcherna vänsterback, sen han högerback, sen han central mitt, sen han yttermitt. Var han än är, så är det alltid 100%. Och du vet alltid vad du får. Och det är aldrig egentligen lägre betyg än en 7a. Och nu, just nu den här hösten, så är det ju sällan lägre än en 8. Just nu så spelar han ju som i trans.
Det är intressant också. Ja, men för ett år sedan ungefär så pratade man ju mycket om det här med Jordan Henderson, om man hade höga förhoppningar på att han skulle kliva in och ta över efter Steven Gerrard, och för det är så himla viktigt för alla klubbar att ha en engelsman just som sticker ut. Och nu har liksom James Milner hoppat in och liksom blivit den personen egentligen, alltså den här engelska symbolen för Liverpool. Det är ju också ganska häftigt ändå att säga, alltså det har ju gått ganska snabbt.
Finns det någonting i hela hans attityd och inställning till till fotbollen som också är väldigt inspirerande, ju att han är så otroligt liksom träningsvillig, aldrig klagar, men han gör en hel säsong som vänsterback för Liverpool, för att det finns ingen annan vänsterback, det finns ingen annan som kan göra det utan att säga någonting. Nej. Om det, bara göra det varje vecka och jobba lika hårt och vara lika liksom och sådär, alltså den där. Alltså, the model professional, det har ju sagt så många gånger om honom. Och det, alla tränare som har haft honom har sagt exakt samma sak. Det finns ingen som är mer bättre på att träna. Och det är så att säga, försäsongen, han kommer in, han knäcker allihop på fystesterna, vem som springer längst, när alla andra liksom ligger på marken, och kör han ett varv till. Inte för att han måste, utan det är bara för att det är den inställningen han har.
Ja, det är häftigt där, för jag tror att många har ändå den där föreställningen av att, ja, men de tjänar ju 50 miljoner om året, så att det är klart att de ska ha 100% inställning varje gång. Men de har ju inte det. Utan han är ju unik för att han har det. Och det är det som är så speciellt med honom. Att han klarar att hålla den där liksom absoluta proffsigheten i allt han gör. Och det är därför han har kommit så långt. För att om du tar rent talang och liksom elegans och så finns det säkert tusentals spelare ute i Europa som har mer och bättre egenskaper, men han får ihop ett paket tack vare sin inställning, som där summan av delarna i alla fall blir större.
Och det har ju också gjort att han faktiskt är ett undantag från en annan regel, och den är att en spelare har ett visst antal år på den högsta nivån. Alltså, slår du igenom som 16-åring, då är du normalt sett inte på den högsta nivån kanske när du är 30-31.
Alltså vi har tittat på lite Rooney med position och sådär.
Jag har sett ganska många, jag menar James Milner är väl fortfarande en av de yngsta att någonsin spela i Premier League. När han
var den yngsta som gjorde mål i alla fall, när han gjorde målet då. För han slog ju Rooney, det var ju väldigt kort efter det. Rooney satte rekord och sen gjorde ju Milner mål bara några veckor senare. För Leeds då på den tiden.
Precis.
Och de var ju bara 16. Men det har ju lite med position och vad man har för egenskaper och så här. Explosiva spelare, offensiva spelare, de håller ju inte om de slår igenom när de är 16-17.
Nej.
Milner är ju inte någon explosiv spelare direkt. Det är mer smartness än snabbhet.
Ja. Kul att ge lite kärlek till James Milner. Man undrar honom så jävla mycket på något sätt, bara för att man gillar hans inställning och att han det är heller inga skandaler och det är inget bullshit. Plus att han fortfarande liksom följer sitt Leeds. Han är fortfarande Leeds through and through, fast han inte har varit där på så många år. Och man vet, han kommer ju avsluta sin karriär där. Jag menar, man unnar ju honom också att få komma till Leeds, spela upp dem till Premier League och vara den liksom stjärnan där och göra någonting stort för den klubben också. Det vet jag. Det har han ju sagt själv att han drömmer om. Han har fortfarande håller koll på allting som händer i Leeds.
Då får han nog gå dit i januari i så fall, om han ska spela upp dem i Premier League, för det verkar ju som de är på väg upp. Ja, går det bra för dem?
Verkligen. Men man vet aldrig med Bielsa-lag. Bensinen kan ta slut efter halva säsongen.
Jag tror att Bielsa skulle gilla att ha en James Milner på mittfältet.
Då minskar ju risken att bensinen tar slut om de tar in honom. Jag tror dock att den
han är en väldigt Bielsa-kompatibel spelare.
Verkligen.
Så sett.
Följer han Boring James Milner-kontot?
Ja, det händer ju att han retweetar det ibland. Själv.
Det är ju bra självdistans också.
Ja. Han är ju väldigt rolig. Alltså, ja. Han är ju inte alls speciellt boring. Men det är också för att han vet att i intervjusituationen och han ska vara professionell. Han är ju professional liksom. Han bjuder inte på några stolligheter i de situationerna.
Han är ju jätterolig egentligen. Man blir ju så chockad när han började ge sig in i det här sociala medier. Ganska sent på det ju. Då tänkte man ju, alltså man hade ju föreställningen att han var precis som boring James Milner. Han är ju precis tvärtom. Tänk vad fel man kan ha.
Det är ju en del av de här fotbollsspelarna som är oerhört tråkiga. Alltså ganska grunda personligheter om man säger så.
Ja. Det
då, men han känns faktiskt inte som en av dem. Ja, vi lämnar Milner där då. Säga någonting mer om Tottenham Liverpool från helgen.
Tycker att Joe Gomez går från klarhet till klarhet faktiskt. Och att han verkar ha lärt sig hur mycket som helst av att spela bredvid Van Dijk, vilket är kul för honom.
Vi lämnar det då och så går vidare till några andra saker som hände under helgen. Manchester United borta slog fullpoängen Watford med 2-1. Det såg bra ut i 70-någonting minuter. Sen kom det här målet för Watford och då blev det rätt nervöst tror jag för många United-supportrar. Men det känns ändå som att vi har pratat ganska lite om krisen i Manchester United ändå de senaste två veckorna. När ändå
jag var landslagsuppehåll menar
du? Ja, men de vann ju sista matchen före landslagsuppehållet. Och nu var det testet här mot ändå bra Watford, det var borta. Det var liksom, det var tvunget att bli seger här också för United och visa att det ändå liksom, visst att de har form, men vi är ändå Manchester United. Och jag tycker väl att de visade det här. Det var tyngd och kvalitet i det de gjorde. I alla fall under stora delar av matchen.
Jag tycker ju att Watford slarvar egentligen bort alltså många av sina möjligheter också, med tanke på att alltså första målet, visst, det är inte mycket att göra åt egentligen. Lukaku är ju påpasslig där och så vinklar han in 1-0. Men just det här att man tillåter och släpper in ett andra mål så kort efteråt, och att det alltså är ett ganska slappt försvarsspel. Jag menar, alltså visst, det är bra gjort av Smalling, men han får ju också ganska många sekunder på sig att göra det här målet. Det tror jag knappast att Garcia kan ha varit nöjd med, för att släppa in ett mål mot United. Alltså du är ju inte borta och matchen på, alltså för det. Och så ser man ju där då att då rinner ju liksom tiden ut till slut. Alltså när de öser på där mot slutet. Och det är klart att de hade kunnat få med sig en poäng när De Gea gör den här räddningen med sekunder kvar. Men summan av det hela var ju att United var mer effektivt, och det var ju också därför de vann matchen.
Det kändes som en ganska proffsigt dagsverke ändå, åka bort tuff match. Mm. Mycket press på United trots att de låg efter i tabellen. Watford som är självförtroendepumpat. Tyckte de var... Alltså de spelar matchen från början på rätt sätt med... Förstärka såklart med Fellaini på mittfältet för att liksom vinna den fysiska kampen där. Jag tyckte han gjorde en bra match. Mm. Jag tycker att de, ja, men de hugger där de får läge. Och mer än så kan man nog inte kräva borta mot Watford. Det kommer vara svårt för
det
alla.
Det är ju en svår, ja, det är en svår match, väldigt svår match. Liksom. Och det var och ju ett test
nu när
verkligen.
De är, ja, verkligen. Och framförallt nu när de är i den här formen. Sen var det väl ganska uppenbart att det var en hörnvariant som gick hem där när de gjorde 2-0-målet. Där de ställde ut Fellaini väldigt långt ut straffområdet och slog hörnan på den ytan. Och de är nog väldigt nöjda med, så är det ju alltid. Det laget som släpper in kommer alltid kunna peka på att vi gjorde det och det felet. Så är det ju, för gör man inga misstag det blir inga mål alls. Men jag tror det såg ut som att United var väldigt, väldigt nöjda med just den varianten som gick hem i det läget. Så ja, får ju ge dem lite cred då att de klarar av det här testet. Och nu är de väl uppe ut träsket i alla fall som de var i för några veckor sedan där det var väldigt negativt. Nu känns det ändå som att de har fått igång Lukaku nu de senaste matcherna lite grann, att han gör mål i alla fall. Och tycker väl också att liksom bara den här stabiliteten av att ha ett mittbackspar nu som spelar vecka ut och vecka in, det kommer ju att betyda mycket, tror jag.
Mm. Ja, han har ju etablerat sig där nu ändå. Mm. Vigge.
Ja, båda två.
Ja, båda två.
Både Småling och Lindelöf är ju, ja, de är ju startspelare nu på ett sätt som, ja, innebär att de måste spelas ur elvan.
Mm. Precis. Vi har också tänkt på det, alltså Lukaku. Vi har pratat mycket om att Harry Kane är väldigt är trött och slutkörd efter att ha spelat väldigt mycket. Lukaku också spelat väldigt mycket fotboll.
Ja, jag tycker inte och... han imponerar alla gånger så där spelmässigt. Jag vet inte om han imponerar så mycket på mig nu heller spelmässigt. Jag tycker han är fortfarande slarvig och sådär ibland. Men nu har han ju gjort mål i alla fall. Och det är hans jobb att göra det. Så länge han gör ett mål per match där som han gjort nu de senaste veckorna, så då kommer han ju undan ändå med det.
Mm. Chelsea mötte Cardiff och det var Eden Hazard show. Hattrick från Hazard som, alltså, ska han börja göra mål på det här sättet på det, med det spelet han har, om Sarri hittar en liksom en roll och ett sätt att kanske till och med utveckla hans avslut lite grann. Det var ju riktigt fin avslut här. Ja. Vad är limiten för Chelsea då? Nu leder man. 5 raka segrar.
Ja, men det var väl lite det här vi eftersökte också när vi fick höra att Sarri skulle kliva in i Chelsea och att Hazard förmodligen skulle bli kvar.
Ja.
Det var ju att det här kändes som en perfect match på förhand, och det har ju visat sig att det faktiskt är så också. Jag tycker Eden Hazard, han är ju seriens formstarkaste spelare just nu. Chelsea går ju överraskande bra ändå. Man trodde att det skulle, å andra sidan, visst, det är Cardiff på andra sidan den här i helgen. Visst. Cardiff är ju, det har vi har redan dömt ut dem tillräckligt, ja, de stackarna. Ja. Men det visar ju ändå någonstans att Chelsea är hela tiden på rätt väg, och jag tror att man förbereder sig bra nu inför de lite starkare motstånden som kommer komma. Jag tror man bygger upp ett självförtroende framförallt också, och att det syns liksom att man går framåt och man står inte still och man går inte bakåt heller. Mm.
Såg inte den här matchen, missade den, hade match själv i lördags där, men om man bara tar ut Hazard från det hela så är det bara konstaterat att det enda som egentligen har gjort att han inte har varit med i Ballon d'Or-diskussionerna tidigare, då menar jag diskussionen kring vad bland de slutnominerade, att den där duon har varit den bästa i sättet de senaste 5 åren och ska vinna någon av dem varje år, det är väl ganska uppenbart. Men att han inte har varit med ens där i diskussionen när det ska tas ut de där 3 som får stå på podiet, det tycker jag har att göra med hans statistik. Alltså, det är bara det här handlar om. Han har inte haft tillräckligt med mål och assist att visa upp, och det känns som att han på något sätt har kanske insett det lite själv. Ibland är det ju sådär, vissa spelare, och jag tycker nog att Hazard har varit en lite sån spelare, att de tycker det är lika roligt att slå en tunnel och dribbla en spelare som det är att göra mål. Eller kanske roligare att slå en tunnel än att göra mål. Och det är nästan roligare att göra det där det där snygga liret innan och slå en extra passning istället för att stoppa dit den när man har chansen. Och jag tycker inte han har varit tillräckligt med, eller tillräckligt distinkt helt enkelt tidigare. Nu har han faktiskt ett målsnitt som gör att det går inte att blunda för att det här är en av, ja, världens absolut bästa spelare. Och fortsätter han nu att visa de här siffrorna som han gjort den här hösten, och även jag tar in VM i det också, för du gjorde också väldigt mycket poäng, ja, men då ska han vara med där uppe på topp 5 i världen. För så pass bra tycker jag att han är. Jag är otroligt svag för att se han spela. Jag tycker det är fest varje gång man får se han gå ut på en fotbollsplan. För han har någon slags lekfullhet där han springer runt och liksom gör skarvningar och klackar och sådär. Det är många som kan göra det, men det är ingen som kan göra det på det sättet som han gör det.
Det är effektivt hela tiden.
Det
är ju rätt beslut varje gång han gör det.
Ja, i stort sett nästan varje gång. Jag är lite allergisk till det där med när man liksom klackar i onödiga lägen när alla motståndare kan läsa att det är precis det där som kommer hända. Men han gör ju det där i match efter match. Så motståndarna, även de motståndare som är på den där nivån, kan ju uppenbarligen inte läsa vad som är på väg att ske. Och det är han nästan ensam om i fotbollsvärlden, att hålla på med de där skarvningarna och sådär på det sättet och lyckas så många gånger per match som man gör.
Men han är ju inte den bästa target-manen. inte enligt honom själv i alla fall. Det är ju Olivier Giroud ju, ja, som har tokhyllade efter matchen. Ja.
Och en sån här magisk framspelning till Hazard sena mål där han visar ju precis vad det är han kan, Giroud. Alltså felvänd mot mål, uppvaktad, han trillar men han lyckas ändå liksom kontrollera den där bollen. Alltså han har sån otrolig balans och teknik på de där ytorna att en sak jag har tänkt på, det pratades mycket om att Sarri skulle komma in och det blev Sarri-boll och det finns liksom ingen plats för den här spelaren och det finns liksom så här. Alltså, någonstans är det ju inte så det funkar. Sarri har ju inte ett sätt att spela fotboll på. Han har ju en filosofi kring hur man ska liksom ta sig en fotbollsmatch, man vill spela bollen på olika sätt. Men det är klart att har han ett spelarmaterial där det finns en väldigt, väldigt stark target-spelare som det uppenbarligen gör i Olivier Giroud, då hittar han ju en roll och ett sätt att spela där han kan få ut alla de här styrkorna ur sina olika spelare. Det är ju bara att titta på, så är det ju för alla tränare liksom. De är inte låsta i att de måste ha identiska fotbollsspelare i alla lag de tar, utan de hittar ju förstås system och lösningar och roller för spelarna så de får ut kvaliteter. Och det är det en bra manager gör, och uppenbarligen så har ju nu Sarri hittat en roll där Giroud och Hazard och även de andra kan komplettera varandra. Han har hittat en ny roll för Kanté som ju uppenbarligen funkar den också. Även fast den skiljer sig ganska mycket från allting han har gjort tidigare i sin fotbollskarriär egentligen. Så det är verkligen imponerande utav Sarri hur han har fått ihop det här. Och det är ändå det här liksom lekfulla, roliga, snabba spelet som är hans filosofi.
Ja, och han får ju så mycket orättvist... vad ska man säga, kritik också i Rudd, eller inte kritik kanske, det är väl mer att han inte har riktigt respekt från allmänheten så tillvida. Jag menar, det fanns en anledning till varför jag tog Hazards citat och la upp det på Twitter, för jag visste att det skulle röra upp känslor. För det finns ju såklart en liten skara då, många Arsenal-fans, inte minst som tycker eller som ser hans kvaliteter och ser hur mycket han bidrar till en trupp. Men det finns ju också den delen som inte alls liksom förstår sig på hans kvaliteter. Men jag citerar Wenger återigen, att man saknar inte Olivier Giroud förrän man inte har honom längre. Och det säger väl ganska mycket
men
om honom.
Så är det nog. Så är det nog. Jag sätter fortfarande frågetecken kring om han var en forward för att vinna ligan med i ett Arsenal som spelar på ett visst sätt. Men nu när han spelar i Chelsea och han har Hazard som liksom vill kombinera varenda anfall, då blir det som att
han är ju perfekt för
det
är precis
perfekta
det här
lekkamraten
gör,
liksom. För Hazard. Så jag förstår ju om Eden Hazard, han är ju säkert har ju blivit blixtförälskad i att spela med Giroud, för att nu får ju han en som förstår honom när han vill vägga igenom och när han vill kombinera och så vidare. Och Ja, jag tror att de två kan ha riktigt roligt där resten av vintern. Alltså.
Mm. Alltså, titta på franska landslaget också. Alltså positionen och statusen Giroud faktiskt har behållit där, trots att det har varit gott knacket i Arsenal. Och hur mycket han, att han spelar där, han gjorde väl inga mål i VM. Men hur viktig han är för att Mbappé får det genombrottet han fick där. Hur Griezmann funkar och hur... alltså de här snabba tekniska liksom flärdspelarna liksom funkar runt omkring honom genom att han kombinerar och han är hela tiden, han drar på sig uppvaktning, han skapar ytor och vinner oerhört mycket boll och han har spenderat ett helt fotbollsliv med ryggen mot mål så...
Och det roliga är att jag tror att han trivs väldigt mycket med, för jag vet att det var ju en video som blev viral under VM när Giroud eller hela franska landslaget, de går förbi och sen så vill ha autografer, men det är ingen som vill ha Girouds autograf.
Nej, just
det. Men jag tror att han, jag tror inte man ska tycka synd om honom i det läget, för jag tror att han är ganska nöjd med vilken position han har i, alltså rent, ja, alltså ja, i truppen så tillvida att han vill inte vara den här stora stjärnor. Han behöver inte ha allt rampljuset på sig. Han är ute efter att hjälpa laget och det är ganska fint.
Det sägs att han är väldigt blyg.
Ja, jag kan tänka mig det.
Att han inte alls trivs med att stå i centrum, utan att han är i grunden en väldigt, väldigt blyg person. Sen att han har blivit mycket det här att han är snygg och han är liksom, har fått mycket liksom, den rollen hade han ju i Arsenal.
Tycker du han är snygg?
Men fan,
är han snyggast i ligan?
Alltså nu när Emre Can inte är kvar i Liverpool så är han väl där kanske och aspirerar. Jag vet inte vem man skulle...
Arnautovic.
Arnautovic?
Ja.
Fan, den... Nej, det där har du inte med mig alltså.
Jo.
Men visst. Jag är inte den som kinkshamar någon.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everton West Ham 1-3.
Det var bra segway ändå.
Exakt, vi fick ju Montava som erbjuds här. Arnautovic, målskytt, gör en väldigt bra match. Men vad händer i Everton?
Ja, det är du som ska svara, för det är du som alltid tokhyllar Marco Silva i början av säsongen.
Ja, och det började ju bra. Det började ju bra den här säsongen, men det har gått snabbt utför här.
Jo, fast är det någonting som inte har sett bra ut, om man ska vara helt ärlig, så är det ju trots allt defensivt. De släpper in väldigt många mål, och när de saknar spelare liksom i anfallet, som Richarlison till exempel, som inte kan göra mål framåt. För övrigt tycker jag Tosun, han är inte riktigt i målform han heller. Han gör mycket annat bra på planen, men han gör inte mål. Och då blir det att det syns betydligt mer nu. Och då straffade sig i slutändan också. West Ham gör ju en bra match ändå, får man säga. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning för deras del. De såg ju helt slut ut ett tag. Mm.
Ja, alltså, de behövde det här kan man säga. Men alltså, sen är det ju West Ham också. Om det är någon klubb som gör så här hela tiden. De kan vara fullständigt hopplösa av ena helgen och sen nästa. Så plockar de fram någonting och sen är Arnautovic på humör och sen så är någon annan på humör och sen så springer så plockar, vad heter han? Jag tappade namnet.
Pellegrini.
Nej, inte Pellegrini.
Jarmolenko.
Jarmolenko gjorde ju mål där också. Skitsamma. jag far efter en spelare som jag inte kommer ihåg.
Filippa Andersson.
Nej, inte Filippa Andersson. No, men han brukar göra mycket mål, springer på kanten, ingen teknik.
Ja, Antonio.
Ja, Michael Antonio. Ja, men det är så här typiskt West Ham. Helt plötsligt har Michael
gick igenom nästan hela truppen.
Ja, exakt.
Men det var ju ändå lite roligt här att Pellegrini, han fyllde 65 år här. Och de lyckades vinna där. Så nu när han, som pensionär, han vann i alla sina matcher i karriären. Konstaterade ju Gary Lineker på Twitter. Mycket träffsäkert. Sen fick de ju igång i Jarmolenko nu. Det är ju lite spännande ändå. För där finns det ju en spelare.
Ja, verkligen. Och en... det man kan tänka en lekkamrat med Arnautovic också då, en spelare som kan befinna sig på en nivå där i alla fall Arnautovic själv känner att han befinner sig. De har ju liksom en högsta nivå båda de två,
ja, men
som
Filipe
är
Andersson också,
och Filipe Andersson också. Mm. Det är det fortfarande det centrala mittfältet som man undrar hur de ska.
Ja, de behöver steppa upp. Det behöver de göra.
Få ordning på det, men Mark Noble känns inte som att han är riktigt där längre.
Inte 2018.
Nej.
Han var väldigt förtjust i honom tidigare, men inte nu längre. Declan Rice, Obiang, Noble, det är inte superbra kanske.
Nej, alltså Declan Rice är också jävligt tveksam till. Obiang känns det som att han någonstans
han kan blixtra till ibland.
Ja, precis.
Gjort väldigt fint med Alm på Stamford Bridge var det väl förra säsongen. Så här, riktigt grymt distansskott.
Ja, just det. Precis. Ja. Ett av säsongens mål förra säsongen.
Men
fortsätt.
Ja, men jag tänkte också Everton där, om man går in på dem. Så om man tittar på backlinjen, det är John Jokel, Kenny, det är Holgate, det är Kurtzuma och det är Lucas Ding. Det är en väldigt oprövad backlinje i Premier League-sammanhang. Alltså väldigt nykomponerad och alltså
känns ju svajig.
Ja, alltså det känns inte som en Everton-backlinje som har väldigt stabila pjäser och lite rutin och så vidare. Å andra sidan har det ju behövts nytt blod där, men nu är det ju fyra nya namn i stort sett som är inne där och snurrar, och det är väl det som det kanske har blivit lite för mycket omsättning där.
Väldigt förvånad av att de bänkade Baines till exempel, som, alltså där kan vi ju snacka rutin i alla fall. En sån grej tror jag gör jättemycket på sig. Och sen som du säger, liksom ett sprillans nytt mittbackspar också som.
Hur länge är Michael Keane borta då?
Jag vet inte, men det tog ganska hårt där, va? Det är väl fortfarande den smällen. Vi får väl se. Men det som är så intressant med Everton, det är ju att ja, de hade nästan för många spelare förra året som var i nummer 10-rollen till exempel. Och nu känns det nästan som att de har för många yttrar. De har ju fortfarande liksom, ja, men det är Tucson som kan spela där uppe. Och nu har ju Richarlison beviset också, så gjorde han ju i Brasilien härom veckan, att han också kan spela i den rollen. Men det känns hela tiden som att det är någonting, det är liksom ett hål. De har hur mycket spelare som helst, men det är alltid ett hål typ, Everton. Så att Marco Silva har ju lite att jobba med. Och jag menar defensivt, det är ju inte hans starka.
Gilvey gör ju ett mål, men jag kan tycka att problemet när man har Gilvey är att han är ju inte så rörlig. Det är inte spelare som täcker störst ytor liksom. Han är ju väldigt bra med bollen vid fötterna och gärna när den ligger still. Han har ju väldigt fina passningar och fina skott och bra inlägg och så vidare. Men han täcker ju inte stora ytor på planen direkt. Det är inte liksom jämfört med en del andra centrala mittfältare.
James Milner.
Till exempel James Milner. Hade han haft de kvaliteterna också, då hade det varit en spelare för den högsta nivån. Så är det. Nej, men det kan väl det är väl lite samma problem som alla de där spelarna hade, som de hade köpt in förra säsongen. Så det är väl bara Sigurdsson kvar nu.
Ja, det är väl så, men å andra sidan så det här var ju en jäkligt viktig match för deras del, för nu möter de ju Arsenal här nästa omgång, och sen är det Fulham visserligen, men jag menar det kommer ju, alltså det är viktigt att plocka de här poängen på hemmaplan mot då lag som har svajat lite som West Ham i fråga, så att det är ju lite oroväckande för deras del, men ja, de kommer kanske igång igen småningom.
Japp. Arsenal åkte upp till St. James' Park i Newcastle och hämtade 3 poäng mot det här Newcastle som fortfarande känns som de letar lite identiteter. De har spelat ultradefensivt och har ju också haft väldigt, väldigt tufft spelschema i början här. Och en ny 2-1 förlust för Newcastle. Jag vet inte hur många de har nu, men det känns som att de förlorar alla sina matcher med 2-1 den här säsongen. Så också den här helgen. Vad ska vi dra för slutsatser? Är det ett Arsenal som ändå börjar få sakerna att sitta? Fint frisparksmål utav Granit Xhaka.
Ja, men nu får han ju börja starta med Torreira från början. Jag förstår inte hur länge han ska hålla på med det här och byta in honom i halvtid. Alltså, det är jättefint.
De vinner ju.
Jo, absolut. Men vi vill se honom från start. Jag gillar Guendouzi väldigt mycket och så här. Men Torreira ger ju uppenbarligen någonting som gör att Xhaka i sin tur ser mycket bättre ut. Och visst, det kanske inte finns så mycket koppling i att han slår in en frispark 4 minuter efter att Torreira har kommit in på planen. Men jag tror ändå att han mår mycket, mycket bättre av att ha honom där. Men ja, det lär väl komma så småningom. Det är många matcher.
Man kan också tänka sig att för en Granit Xhaka att han inte är fullt kanske litar i alla situationer på vad är han 18 år gammal Guendouzi. Och det kan man väl förstå. Att det är klart att det finns ett misstag i en 18-åring som 19, ska spela, ja, 19 kanske, central mittfältare. Det
finns rätt många defensiva misstag i Granit Xhaka också i för sig.
Man känner det andra genom sig själv. Och att han känner att det blir tryggare på något sätt kanske, att han själv vågar ta ut svängarna lite mer när det är Torreira som spelar.
Johan vågar ju definitivt släppa det defensiva ansvaret mer, alltså han ska ju inte ha någonting med defensiven att göra i princip. Han ska ju bara fokusera på målet som står framför honom.
Han ska skjuta.
Ja, men precis.
Det är intressant med Newcastle tycker jag, för att jag menar, Benitez har ju haft ett väldigt stort förtroendemandat där sedan förra året. Mm. Och mycket tack vare en tabellplacering som var smickrande, som ändå var i en tabell där det är väldigt, väldigt tight mellan liksom, de där platserna.
Det var
ju
inte många poäng.
Nej, det är inte många poäng liksom neråt. Jag menar, om man tittar på den här elvan, det är ingen sexy elva. Alltså. Det är inget lag som man känner det här kommer att, man kommer att springa uppåt oavsett vem de har som tränare, utan det är ganska tufft. Lassell gick ju av med skada nu också i paus, va? Och jag såg här om veckan gjorde han ju något misstag.
Ja, just det.
Och han ska ju vara fundamentet där bak. Ja. Jag vet inte tusan alltså vad jag tror om den Newcastle. Mm.
Och den ständiga målvakt. Nu Dubravka. Alltså, ja, det är en bra frispark. Han kanske ska ta den, han är där. Den går liksom inte mitt i krysset. Det är rätt långt utifrån. 2-1 målet. Özils skott. Det är inte stenhårt. Det är inte jättelångt ifrån honom. Han är där, han ser det, kanske borde ta det. Känner ni?
Ja, nej, det är inte Shay Given i slutet av 90-talet, början av 2000-talet liksom, nej, som står där.
Nej, ja. En del frågetecken kvar. Vad säger vi om Arsenal i övrigt då? Aubameyang har inte riktigt kommit igång. Ser ut som de trevar lite grann. Lacazette ser mer intressant ut i sådana fall, känns det som.
Jag tycker det är kul också att Emery har hittat ett sätt nu att få in både Aubameyang och Lacazette. Jag tycker Lacazette förtjänar att spela i alla fall. Det har alltid, de gångerna han inlett på bänken så har det alltid sett bättre ut i Arsenals offensiv när han har kommit in. Han bidrar ju med en annan typ av spets liksom. Så att det är kul att se att han får spela. Det är väl Mkhitaryan där som hamnar i kläm istället. Mm. Men någon måste ju göra det om man ska, precis, få ihop det där.
Men det är också, ja, Mkhitaryan kan ju vara en hyfsad spelare på bänken också. Jag menar, ska man vara Arsenal och utmana om topp 4-positionerna, då behöver man ju också ha en bänk som kan förändra matcher. Och Mkhitaryan är ju en...
Bänkar förändrar matcher, liksom. Mm,
precis, slutelvan. Mm. Slutelvan. Manchester City, Fulham, 3-0.
Kör han med det där på Island också, eller? Var det han sa nu?
Sluter elvor.
Ja, men sa det nu efter den här tunga förlusten här att det var ändå slutelva alltså.
Herregud alltså.
Nej, jag ska inte leda in det. Det var bara ett stickspår.
Erik Hamrén. Han krigar på. Han krigar på. Manchester City Fulham 3-0.
Sané
fick komma tillbaka och göra mål.
Sonolog.
Ja. Nu
släpper det.
Nu släpper det. Handbromsen. Nu har han blivit pappa och grejer också. Nu är han, ja, nu är han mogen. Och, han blev ju pappa samma vecka här. Eller okay, förra veckan. Så en bra vecka för hans del.
Ja, verkligen. Vad är han? 22?
Jag fick ångest. Fick ångest.
21? 96 är han nog.
96, ja, 22 då.
Det är obehagligt, man kan inte skaffa barn så tidigt.
Ja, alltså
96, 11 januari 96.
Det är ju,
oh, Jesus.
Det är ju inte tidigt för att ha fotbollsspelare. De brukar ha ett par vid den åldern.
Det är nästan tidigt även för att vara fotbollsspelare. Kanske inte i jämförelse med Raheem Sterling, men i jämförelse med de allra flesta.
Raheem var väl 19 när han fick barn. Sen har han ju inte så många som folk har velat.
Det var ju någon story som gick runt där om att han hade en barn på varje tunnelbanelinje där. Nu finns det väl inte tunnelbana i Liverpool.
Nej, det gör det inte.
Men
i Sanés fall så kan det kanske vara bra att han får mogna till lite. Han har som inte haft, han väl gör.
Han har ju inte haft de bästa 4 månaderna i sitt liv.
Nej, det har han inte haft.
Nej, och det är ändå kul att se att han att Pep inte fortsätter straffa honom, utan att han liksom vill se till att få in honom på planen, eftersom att han är ju en av de bästa spelarna City har i sin trupp. Och han tackar och tar emot genom att göra mål efter 2 minuter. Det bådar ju ändå gott för den fortsatta.
Ja, det var viktigt.
Ja, det var roligt med den där. Det var så här, ja, men Fulham som spelat väldigt bra och en seri som vi har hyllat och liksom har ett intressant lag och kanske kunde Mitrovic göra någonting här liksom inför, det var mycket snack om att fan kan få det med någonting såhär, pang, 2 minuter, 1-0, och det liksom bara, ah, hej.
Jag hörde inget sånt snack i och för sig, men jag kanske hörde det.
Ja, men det var liksom det var liksom ingen snack.
Nej, det
tydliga siffror, men det är liksom, det är hemmamatch mot vem som helst, det sitter, det är 3-0. Det är ut och göra jobbet. Bournemouth måste vi också hylla, känner jag. 4-2 mot Leicester. Alltså,
det höll på att bli lite nerv där i slutet på matchen.
Var det verkligen?
Det var
ju på övertid, ja, precis.
Ja, hade kunnat gå.
163 cm Ryan Fraser gillar man ju alltså. Ja, vilken spelare det är.
Det är en riktig jordfräs alltså.
Ja, det får man säga. Det går undan.
Skruva upp honom och sen springer han och dribblar. Och han är en sån här all-action-spelare. Han gör lite av allting samtidigt.
Ja, och mycket vackra mål.
Ja, nej, det är ju effektiv alltså. Han är ju, på tal om att ha spelare som funkar av på bänken och förändrar matchbild, så är ju han verkligen en sån där spelare som kan komma in och verkligen få fart på ett lag. Nu startar han ju och gör det bra där också.
Är han den kortaste spelaren i Premier League någonsin?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det är min vän Alan Wright från Aston Villa fortfarande. 1,63.
Ja, men är inte Ryan Fraser också 1,63?
Ja, verkligen 1,63. Jag ska kolla. Jag ska kolla upp det.
Ja, vi kollar upp det. Ja, det är ju skönt. Shaqiri är inte speciellt lång heller i och för sig.
Ja, han är 1,63 enligt FIFA 19 och de brukar ju ha rätta uppgifter. Ja, då tangerar han Alan Wright från
1,63, då är jag längre till och med.
Ja, visst.
Det är ju helt...
Ja. Hur lång är Shaqiri? Han är, det är inte en, det är ingen bjässeri heller.
Han är lika lång som han är bred.
Ja, han väger nog mer än vad de andra gör. Men han kanske är någon centimeter längre.
Bara hans vader väger 20 kilo.
Ja.
Inga dåliga vader han har. Alltså.
Nej, de är...
Han är 1,69 Shaqiri, så han är ju jättelång.
Han är ju
längre än mig.
Ja, herregud. Han är ju lång i jämförelse. Och det säger någonting om hur lite han är, Ryan Fraser.
Ja,
men han tar ändå liksom plats på fotbollsplan. Och han är ju snabb som få. Det går ju undan och det är som sagt... Jordfräs är en bra beskrivning av honom.
Men det är ändå häftigt med Bournemouth, om man tänker tillbaka så att Eddie Howe, han fick
kritik
och det var ju nära att han rök säkert. Det kanske inte var nära, men det var ändå han kanske inte var den här revolutionerande tränaren som man hade trott, och sen helt plötsligt går det hur bra som helst och de ligger precis där bakom. Ja, det är ju nästan så att man börjar tro att Bournemouth är årets Burnley. Alltså ett lag som kommer ändå hänga med så gott det går där uppe och plocka sina poäng.
Han är sjukt alltså. Ja. Med det där materialet.
Mm. Men han är ju, han får för lite cred.
Ja, det får.
Han får för lite cred. Det har vi varit inne på tidigare, men han får det här.
Och vem var hans inspiratör? Vem åkte han ner och gjorde studiebesök hos? Jo, Maurizio Sarri såklart.
Ja, precis. Det var så.
Ja.
Har inte han också varit hos Bielsa i någon vända?
Nej, det vet jag
alla
inte.
Varit.
Det vet jag inte, men han åkte i alla fall ner till Sarri redan när han var i Empoli faktiskt. Och,
okay.
Och studerade honom och fick en aha-upplevelse där nere.
Hur gammal är Eddie Howe nu? Han passerar 40.
79 va? Han är inte det.
Fyller 40 nästa år då. Ja, men det är intressant. Det är
77.
77, ja, det är fan, han är 41.
Det är ju jättegammal.
Det är jättegammalt. Nej, men man blir ju också lite sugen på att se Eddie Howe i en annan miljö också.
Den förstås. Kommer ju den chansen. Ja. Frågan är bara när.
Ja, absolut. Vi har fått några frågor. Anton Norén skriver: Sala, one season wonder, undrar han. Eller, eller har han bara för mycket press på sig? Snälla, jinxa ingenting om Liverpool, Frida. Fagelund jinxen är livsfarlig.
Ja, den är, men det kan ju också slå jätterätt.
Oj, jäklar, nu hällde jag ut vattnet. Välte kalle vatten. Bakom min dator. Så det rinner ut över psyk och allt möjligt. Nu är det dramatik här i studion.
Ja. Ja, jag vet, tror det inte var kaffe.
Nej, det var bara vatten. Det var bara vatten. Jag ber om ursäkt, men det var bara vatten.
Det var bara vatten. Ja, det rinner ner här. Vi ignorerade det lite grann, så mina papper blev lite blöta, men det
du hade i alla fall gjort ett körschema eller?
Ja, absolut. Okej. Klart jag har gjort.
Jag tänkte med tanke på förra veckans.
Har du inte läst
gedigna...
det? Eller? Har du inte läst?
Du har inte skickat ut
jag
det.
Jag nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Men Frida, Sala
vad
du jinxar ingenting nu. Är han ett one season wonder, eller vad är problemet? Har han för mycket press på sig?
Ja, men, det är ju...
Hur ska du kunna säga något utan att gilsa något? Alltså, jag märkte nu när du cyklade till det här, gilsa inget nu. Det var som att du kom du aldrig.
Kolla, jag satte dig i ett barn och sen så målade jag allting runt omkring.
Ja, jag satt och funderade, för att jag har faktiskt funderat lite på samma sak ändå. Och sen nu tog det ju extra skruviga, för man har ju inte tänkt på det så mycket ändå, eftersom att Liverpool har ju trots allt vunnit sina matcher och sådär. Och sen så igår när den här situationen efter Firminos mål där, när de filmade Salah och han drar den här flaskan i backen, så dök den här diskussionen upp igen, typ, hur är det med Salah och trivs han?
Men ni har sett hela situationen, va?
Ja, han knyter ju näven, för han är ju glad först. Det var väl antagligen, jag skulle ju tippa på att det har att göra med att det var han som slog bort den här bollen till PSG's 2-2-mål, och att han därmed alltså kände sig lättad.
Jag tror också att han fick någon slags adrenalin som gjorde att han bara kastade iväg den. Ja, men, och som sagt, att han kände sig lättad, och fan vad skönt. Alltså, jag tror det var en sån flaskkastning snarare.
Härligt att vi analyserar flaskkastningen.
Jag
tror också att det var mer lättnad än något annat.
Ja, och nej, han har inte fått den bästa starten på den här säsongen. Det finns det många som inte får. Jag menar, Harry Kane, vi har ju pratat i all oändlighet om hur han inte gör mål i augusti och bla bla bla. Och, alltså sånt här, och han är helt ur form nu. Alltså, det händer ju. Jag tycker väl inte att man ska dra allt för höga växlar ändå av hur det ser ut. Och jag tror inte att han är ett one season wonder. Jag tror att han är bättre än så.
Sen gör han ju inte 35 mål igen. Eller 33 gjorde han. Det tror jag inte. Det tror jag inte heller är liksom spelaren Sala på något. Det var som att allting trillade in där.
Och det var ju inte
under
som
en period, det kändes som att varenda skott han tog bara satt där liksom.
Det var ju inte som att det såg kanonbra ut från första början heller. Jag menar, alltså han brände ju en hel del och fick kritik för det, och folk tyckte liksom att ja, men kolla, han är ju ingen topp striker för att han bränner alldeles för mycket, och sånt där går ju vågor. Alltså jag tror att när det väl lossnar för honom så kommer han komma igång ordentligt. Och i våras var det inget snack om att han var Premier Leagues bästa spelare, men hade man korat samma sak 4 månader tidigare, då hade ju De Bruyne fått det där priset. Så att det är liksom, man glömmer fort också. Och jag tror att hela den här VM-grejen och allt tjafs han har med Egyptens förbund just nu, och alltså, det är väl klart att det finns många parametrar som kan bidra till varför man dippar lite, men jag tror han kommer komma in i det.
Ja, det känns som det har tagit lite.
Förhoppas jag inte har jinxat.
Nej. Det var välbalanserat ändå, så jag tror att hade du sagt nej, han gör hattrick till helgen, då var jag övertygad om att han har brutit ben nästa träning.
Ja, det
Robin Smedberg skriver: Arsenals VD Ivan Gazidis lämnar för Milan. Hur påverkar detta Arsenal? Ja. Det kan ju bara vara positivt.
Ja, jag vet inte riktigt. Det återstår väl att se beroende på, jag läste nu vilka var de fick in. Det är inga liksom, personer som jag har sådär superkoll på. Head of Football Relations, Raul Saneli, och Chief Commercial Officer, Vinay Venkatesham. De har fått nya roller nu för att ta över efter Gazidis. Jag tror att det blir lite i kölvattnet efter det här. Det han har ändå varit där under längre tid. Han har haft en framstående roll. Det blir nog en liten vad ska jag säga, liten osäker period. Men det helt och hållet vad får de in istället. Och jag uppfattar som att han har varit rätt skicklig i sin roll på samma sätt som Ed Woodward på det här andra runt omkring.
Det kommer gälla.
Ja, men alltså det är runt omkring liksom, men det fotbollsmässiga har ju varit samtidigt en ganska kämpig period. Och jag vet inte hur mycket man kan lägga på honom. Det har ju varit, jag menar, är det hans fel att Wenger har liksom suttit kvar år efter år? Nej, det ska jag inte säga. Jag tror inte att han enkom kan bestämma det. Utan jag tror att det har varit det har varit en situation där det inte har varit helt enkelt att ha den rollen i Arsenal.
Känns det inte lite grann också som att de satt ihop, det var liksom ett styre när Wenger försvann, så kanske det fanns liksom för Gazidis, det var liksom lite samma projekt på något sätt. Då får vi se vad han ska göra nere i Milan då, kanske han kan anställa Wenger där nere.
Ja, men där finns det väl möjligheter att bygga på nytt på ett annat sätt än vad det finns i Arsenal. Jag tror att just den rollen, den är inte så himla lätt att kliva in i Arsenal nu när det finns flera klubbar som har vind i seglen. Och då tänker jag bland annat på Liverpool, jag tänker på City som har sprungit iväg så mycket, United som har så mycket pengar och Chelsea som också har med vind nu med sin nya tränarrekrytering och segrarna trillar in och så vidare. Tottenham som har det yngsta laget och väldigt utvecklingsbart. Just nu inne i en tung period, men senaste åren har sprungit ifrån Arsenal. Så nej, jag tror att det är en tuff roll att ta.
Johan Lindström vill att vi ska prata om Chris Smallings golvmopp på huvudet.
Mourinho tyckte inte om den. Det var han ju oerhört tydlig med.
Ja, just det.
Det ska vara också så märkligt. Också
oerhört Mourinho att ha en åsikt om.
Liksom. För det är inte som att han inte har spelare i United som brukar ha konstiga frisyrer. Alltså det är ett ganska vanligt fenomen.
Vad var det han sa? Det enda jag inte gillar är
hans frisyr. Ja, visst var det någonting. Precis. Att han ändå ville få med det. Ja. Jag tycker det är ganska... Jag uppmuntrar sånt. Det är väl lite, det är väl lite kul.
Det är lite, har vi någonting sätter lite färg på tillvaron.
Ja.
Ja, enda gången jag ogillade lite, det var, shit, var det Babel som hade färgat håret orange nu i VM? Var det han? Eller vem var det?
Babel spelar inte VM i sommar.
Vem
nej, men alltså, vi, jag menar ju Nations League, såklart.
Okay.
Ja, det är mycket möjligt. Det såg jag inte.
Var det han?
Ja,
det var någon i alla fall i Holland som hade färgat håret.
Mm.
I en märklig färg. Sånt gillar jag inte. Men så länge
jag tänker att Smålingar kanske vill få samma effekt som Rio Ferdinand fick när han skaffade sina cornrows.
Dreads, ja,
det var inte så vackert det heller, men han var väldigt bra under den perioden.
Ja, han var ju bra innan det också.
Ja, jo, absolut.
Så jag tror inte det satt i frillan när det gäller just Rio Ferdinand.
Kaktusben skriver: är Hazard kapabel till 30 plus mål? Och håller du med om hans uttalande gällande Giroud som världens bästa tagetspelare? Vi var inne på det innan, men kan han vinna skytteligan, Hazard? Är det rent av den konversationen han ska in i?
Nej, jag tror inte han gör det, men jag tror att han kommer att sätta personbästa i antal mål nu, och det kommer att vara ett viktigt steg för hans del, för att han har gjort alldeles för få mål tidigare sett till hans nivå.
Med det sagt så har han ju ändå chansen nu, med tanke på att varken Salah eller Kane gör speciellt många mål. Vi vet att Aguero, han gör alltid en massa mål, men han kanske inte kommer att spela alla matcher heller. Så på det sättet kan han nog vara med och nosa lite i alla fall.
Gunnar Swede brukar ställa provocerande frågor. Han har ställt en hel rad här om Salah och Kane och Spurs fans som börjar vändas mot Pochettino. Och det är klart ett perspektiv som en Arsenal-supporter gärna ser. Men han ställer också, hur ser er tips till topp 4 ut just nu? Oh. Jag tror han ser en chans att vi kanske ska stoppa in Arsenal där. Gör ni
alltså,
det?
Jag reviderar ju inte mitt tips, utan jag står ju fast vid det jag tippade före ligan. Och sen håller jag på det benhårt. Och sen får man se fram i vår sen om man ska revidera när det är 2 månader kvar av säsongen. Men jag tycker det är för tidigt att vända kappan nu. Så jag står fast vid 1 Liverpool, 2 City, 3 Tottenham och 4 Manchester United.
Ja, jag kommer inte ihåg var jag satte Chelsea alls. Men jag hade nog, om jag har United som 4, så tror jag nog jag hade petat ner dem ett hack och petat upp Chelsea.
Nej, jag tippade ju Arsenal topp 4. Men jag hade ju Chelsea på 6:e plats, tror jag. Och där kommer de ju inte hamna, det känns ju, det är jag rätt säker på nu. Så jag är beredd att revidera den delen av tipset. Kommer Arsenal komma 4? Nej, jag tror kanske att... Ja, sen Spurs är frågan nu också. Det kanske blir Arsenal och Chelsea då, till Spurs och United. Eller så får United upp. Nej, jag vet inte fan.
Nej, det är svårt.
Jag vet inte fan.
Jag tycker det är för tidigt att revidera. Jag gillar att liksom stå fast vid det ett tag i alla fall.
Lasse Nordhem skriver, vem är Premier Leagues sötaste spelare? Mané måste vara uppe i toppen.
Ja, det är...
Nej, men Sané är ju rätt söt. Är inte det?
Är det?
Ja, men han har ett sött. Sen har väl han opererat näsan också. Det var därför han missade Confederations Cup med Tyskland då, när han tackade nej till att åka med. Varför
är det
han
sant?
Skulle operera näsan, tror jag. Så att det kanske är lite för mycket fake.
Det känns lite fake ju. Jag tror han menar det här med söt, tror han menar Manés ständiga, han härmar ju Firminos målgester och att han är lite den här lite blyga bortkomna killen sådär. Men då är det ju ingen som kan slå Kanté.
Nej, exakt, Kanté är ju ohotad.
Ja, Kanté är ju i så fall den sötaste killen man någonsin har sett, typ. Hans liksom ständiga förlägna blick och ödmjuka inställning, och att han hela tiden tycker att allting är lite skämmigt liksom. Ja, han är ju fin. Så vi tar en fråga till. Nej, det ska vi inte.
Ska vi avsluta på det här sättet?
Ja,
vi har tänkt att vi ska hinna revidera min nostalgi.
Just det, det du skulle göra.
Men jag kan ta det nästa vecka. Vi kan skjuta på den veckan till.
Vi
jag har fått jättemycket här förslag på spelare till nostalgielvan där. Som gällde alltså spelare som inte hade spelat i topp 6-lag i bästa elvan i Premier League genom tiderna. Jag har reviderat min elva med hjälp av de här förslagen. Fundera lite hemma på kammaren. Den kommer nästa vecka.
Massvis med förslag. Härligt. Så ni har en vecka till på att fortsätta bombardera
Kalle. Och nu har jag ändrat kriterier här. Nu är jag stenhård. Jag petar min egen anfallare Hasselbank. Nu sätter jag stenhårt. Ja. Man får absolut inte ha representerat ett topp 6-lag. Det är bättre att vi sätter gränsen där.
Ja, absolut. Stenhård. Annars blir det luddigt.
Då åker både Mahrez ut och då åker Hasselbank ut. Bara spelare som inte har varit i något topp 6-lag. Nuvarande Big Six.
Alltså. Hade vi Letizia med i elva?
Jajamän.
Han var med, va?
Jajamän.
Ja, jag menar det.
Han var med i min elva.
Ja,
sen
precis.
Är han inte med i allas elva, men han var med i min elva.
Tycker han ska vara där. Ja, hur som helst, tack för att ni har lyssnat den här veckan också. Vi är såklart tillbaka om en vecka igen.